Tänk att få säga till Gud att jag är din och du är min. Som den här sången uttrycker. Vad gott att få fira gudstjänst tillsammans idag. Det har jag längtat efter. Det var länge sedan jag fick fira gudstjänst här. Jag har varit ganska frånvarande, inte med hjärtat eller med tanken. Men jag har fått göra väldigt många olika saker den här sommaren. Också för församlingens räkning. Jag har fått vara en vecka på Nyhem och umgås med massa härliga barn där. Och jag har fått resa till Bolivia med Mary. Och upptäcka det fantastiska landet. Och se vad vår församling är med och bygger långt, långt där borta. Och det har varit en fantastisk förmån också. Men idag är vi här och vi ska tillsammans läsa psalm 13 idag. En psalm som man kanske inte så ofta läser. Jag vet inte om ni har gjort det många gånger. Men jag fastnade för den. Jag älskar så mycket det med Psaltaren. Att den är så ärlig och sann. Och den här på något sätt bara ropar ut den där svåra frågan. Och jag tycker det är så gott att den finns med där. Så därför vill jag lyfta den här lilla korta psalmen den här söndagen. För vad händer egentligen med tron? När livet inte blir som man har önskat. När verkligheten ser allt annat än ljus ut. Och livet smakar mer hopplöshet och förtvivlan än glädje. Och ibland finns det faktiskt inte så många ord. När svårigheterna kramar ur livet på dess livskraft. Så blir det ofta tyst. Har du tänkt på det? Du kanske har varit med om det. Men jag tror det, att många av oss ändå har varit med om den där tystnaden som kommer i det svåra. Och när det händer, vem blir Gud för mig då? För mig som kanske har trott på honom sedan många, många år tillbaka. Eller för mig som precis kanske har börjat ana hans storhet. Men som plötsligt får vara med om att tron tar en helt annan vändning. Vem är Gud då? När det känns tyst och tomt. Frågorna kan vara många. Är tron någonting att räkna med i svåra tider? Eller ska vi göra som man ibland gör i en del av våra medmänskliga relationer? Man upplever att man på något sätt har glidit ifrån varandra. Man tar en liten paus, skaffar sig lite distans och så får man se. Kanske blir det bra igen eller ja, och i så fall så närmar man sig varandra igen. Psaltaren som vi läser nu i sommar är ju stor utsträckning en bönebok. Det är den bok i Bibeln som allra mest låter människan sätta ord på sina böner och sina behov inför Gud. I Psaltaren finns mycket rum för mitt och för mig. Formuleringarna öppnar verkligen för det individuella. Ja, det kollektiva finns där också. Det finns uppmaningar till gemensam lovsång och olika historiska skeden beskrivs också där då och då. Men det är faktiskt slående tycker jag när jag läser att så många verser i denna bok gestaltar och jag skulle också vilja säga faktiskt legitimerar det enkla, det genuina, ärliga samtalet. Som för den som tror är själva navet i livet, nämligen jag och Gud. Den psalm som vi ska läsa idag handlar just om när den där känslan av avstånd har infunnit sig. När Gud känns frånvarande och distanserad. Psalm 13 är kort och den är som många andra psalmer, vad jag vet i alla fall, inte skriven i någon speciell situation. Men kanske är det därför som den också är så mycket mer allmängiltig. Den är igenkänningsbar för oss. För den fångar något så allmänmänskligt där jag tror att många av oss faktiskt kan identifiera oss i alla fall någon gång under våra liv. Och jag tänker på hur vi ibland säger så där till varandra. Du vet, den där känslan. Den känslan. Och vi liksom saknar ord för att uttrycka mer. Men vi vet, Vi som finns och delar den där stunden och det där sammanhanget precis vad den andra menar. Och för vissa av oss så kanske det kan vara så just nu när vi läser Psaltaren den här sommaren att vi känner igen oss. Och för dig som går igenom eller har gått igenom någon period av brottning just med känslan av Guds frånvaro, så hoppas jag att den här söndagen får vara en plats för identifikation. Och min bön är att du och jag, om vi upplever det så, ska få komma över den där spärren som ibland infinner sig. En spärr som kan hindra oss, på något sätt frysa fast oss, och som inte låter oss komma vidare. Vidare mot Gud. Och att min bön är också att vi som är i den här situationen, eller som kanske behöver påminna oss om att när livet drabbar oss, så får vi ta ett steg över och vidare in i Guds närvaro. Mitt i allt det som vi upplever och står i. Vi ska läsa psalmen i 3 portioner och här kommer den första. Hur länge ska du glömma mig, Herre? Hur länge ska du dölja ditt ansikte? Och hur länge ska tankarna mala? Mitt hjärta ängslas dag efter dag. Och hur länge ska min fiende triumfera? Se på mig, svara mig, Herre, min Gud. Upprepningen av hur länge. Hur länge, hur länge? Visar verkligen på intensiteten, kraften i frågan. Den här psalmen har på engelska kallats för the how long psalm. Eller the howling psalm. Howling, ungefär som ett ylande. Intensiteten är väldigt, väldigt stark i den här psalmen. Och 4 gånger så upprepas frågan. Hur länge? När utmaningar blir långvariga så löper vi, i alla fall jag, stor risk att ge upp. Vid mer tillfälliga svårigheter kan det hända att vi ibland hittar lite reservkraft och kan agera kanske med viss fasthet och kontroll i situationen. Men när motgångar drar ut på tiden, då är vi nog många som vet hur svårt det är att hålla sig ovanför ytan. Det är så lätt då att sjunka och inte längre ha tillgång till de övertygelser, den moral och de perspektiv som vi faktiskt annars har med oss. Och tilltron och förtroendet för att någon förändring kan ske omformas mer och mer till hopplöshet, förtvivlan, rädsla. Jag kom att tänka på när jag satt med mina förberedelser på berättelsen om Narnia. Och jag vet inte om ni har läst den boken eller sett de filmerna. Men där är det så att hela det här landet, sagolandet, har förlamats av vinterns kraft. Och många varelser som har försökt att göra gott och rätt har förvandlats till stelfrusna stenstoder. Och det var som när jag satt och förberedde mig att jag såg de här stenstoderna. De kan liksom inte riktigt göra någonting själva. De står där frusna. Och det här tillståndet, det har varat i generationer. Och hoppet är nu, när vi kommer in i berättelsen, så svagt. Och mycket få personer eller varelser verkar ha något hopp kvar. Och istället så är det rädslan som har kommit in och tagit över på ett sånt sätt så att varelserna knappt lägger märke till att det är den som faktiskt styr dem. Det har blivit så att de agerar utifrån helt andra premisser än vad de gjorde tidigare. Och det här ser vi hända i början av filmen gång på gång. I Narnia vet vi som kan historien att det finns ett litet bäverpar som får gestalta det här motståndet. Vet ni vad skillnaden är med dem? De känner Aslan, lejonet. Och vet att han inte tänker ge upp om sitt folk. Landet som under så lång tid har varit fast i en vinter. En vinter som dessutom aldrig blir jul. Anar en vår. Och som i ett enda stort, gemensamt, liksom sista andetag så samlar de sina styrkor och öppnar sig för att ge det som de har. Och jag tänker på hur våra böner faktiskt kan få det att vända. Inte alltid omedelbart, precis där i händelseförloppet, men ibland inom oss. Vi läser del 2 i psalm 13. Ge ny glans till mina ögon. Låt mig inte somna in i döden. Låt inte min fiende säga att han har besegrat mig. Mina vänner jubla över mitt fall. Glans åt mina ögon. Vad står det för? När jag läser Bibeln så hittar jag faktiskt bara det här uttrycket på ett par ställen till. Men det kanske finns fler. Men gemensamt för de där tillfällena det är att det faktiskt handlar om liv. Om skönhet och ny kraft. Raka motsatsen till bön, till död. Bönen att ge ny glans åt mina ögon handlar om ropet på nytt liv och ny kraft. Och det här ropet tycker jag att vi känner igen också från bönen som Jesus själv berättade att vi kunde få be. Fader vår, där vi allra sist på slutet ber, utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. När livet är svårt och vi ropar ut vår nöd så får vi be precis så som Jesus har undervisat om oss att be. Men till vem är det vi ber? Till vem är det vi ropar om liv och kraft? Om frihet från ondska och ondskans påverkan i våra liv? Gudsbilden i Psaltaren innehåller många bilder. Men präglas framför allt av ett perspektiv. Ett tydligt genomgående drag som jag känner att jag måste få lyfta fram här idag. Och som jag tror är helt avgörande för vår förståelse av de här texterna. Gud är i Psaltaren den närvarande guden. Han är skaparen, universums ursprung. Men det som är så tydligt är att han fortfarande är den som upprätthåller. Den som fortfarande är aktiv, verksam och skapande. Skapande av liv, kraft och hjälp på en rad olika sätt. Den förväntan är så stark i Psaltaren. Och denna syn, jag tänkte på det när jag förberedde mig också, att den kanske inte är så enkel för oss idag att få ihop med vår samtids totala osäkerhet på Guds existens. Finns han överhuvudtaget? Och vad har han i så fall för plats i vår värld? Omgivningens och min egen förväntan kanske handlar allt mer om, i alla fall för mig upplever jag att jag präglas av det. Att det är jag som skapar och jag som leder och formar mitt liv. Utifrån det perspektivet så kan det hända att vi förminskar Gud. Och att vi får bära med oss en känsla av ensamhet i vår kamp. Nu tror jag att vi i vår kallelse bär ett uppdrag att vara delaktiga och medskapande. Och det finns väldigt många bevis på hur Gud samverkar med oss. Så det är inte det jag säger. Men jag tänker på att vår grundinställning till Gud i vår tid kan drabbas extra hårt av uppgivenheten. Eftersom vi lever i en tid präglad av att Gud inte ens finns. Det som är grunden för världsbilden hos Psaltarens författare är att det finns en upprätthållande, en närvarande Gud som är aktiv och verksam mitt i livet. Och den här hållningen är så stark när vi läser Psaltaren att oavsett vad så finns det inget som kan rubba på insikten att utan Gud så går världen under. Vad tänker du om det? Och vad tänker jag om det? Att förstå Gud är inte alltid enkelt. Men kanske det kan vara så att vi inte behöver börja med att förstå. Utan att tro och förtröstan kan leda till insikt. Anselm av Canterbury sa så här: "For I do not seek to understand in order to believe, but I believe in order to understand. For I believe this, unless I believe, I will not understand." Kanske jag inte behöver söka att förstå för att tro. Kanske det är tron som hjälper mig att förstå. Ibland infinner sig stunder som vi inte riktigt kan ta oss. Men sådana där nådesögonblick som kommer att bli helt avgörande för vår resa i tron. Och jag tänkte nu på ett sånt som har skett i mitt liv och vill dela en av mina berättelser med er. Men har du varit med om när förtvivlan och förtröstan liksom på något sätt ändå existerar i samma andetag? Att hoppet egentligen inte finns. Du ser ingenting av det du önskar. Men ändå bara vet du att du vilar i en större visshet. Min berättelse infinner sig i slutet på oktober. Ganska många år sedan nu. Så därför är det lättare att berätta den och dela den med er. Det började bli vinter. Och min höst hade varit kallare än någonsin. De vackra färgerna, den höga klara luften som jag brukade älska när den närmade sig, berörde mig inte alls. Det var helt enkelt så som att mitt liv hade stängts ner, frusit till och stelnat. Det lilla barn som vi under lång tid hade längtat så innerligt efter hade inte fått stanna kvar hos oss. Det helt ofattbara hade hänt. Det förbjudna hade hänt. Och det enda som mitt förlamade känsloliv förmådde ha kontakt med av känslor var bara tung förtvivlan. Stundtal faktiskt blandat med ilska. Ilska på Gud, på människor som fick barn och på det eländiga faktum att det var så fruktansvärt långt till min egen död och befrielse. Men omvärlden runt omkring mig stannade inte upp, vilket ju faktiskt är en ganska obarmhärtig erfarenhet för den som just då mår illa. Och i min totala oförmåga att hantera tillvaron så blev det plötsligt dags för några kära vänners bröllop. En stor glädje såklart. Men för mig där och då en verklig utmaning. Jag minns att jag under den här vigseln satt där och deltog ganska mekaniskt i lovsångerna som jag hörde flödade omkring mig. Inom mig fanns brottningen. Smärtan som jag inte kunde sätta ord på. Och det från talkrockade med sångarnas texter. Det fanns ingen koppling mellan det som jag upplevde som min verklighet och sångarnas verklighet. Som jag såg det där och då. Det blev en jättefin middag, vackra tal, dans och spex. Och på något sätt så lyckades jag smälta in och hantera det här och tränga bort förmiddagens utmaning. Men när det sent på kvällen blev ytterligare en längre stunds lovsångskonsert så kunde jag inte hålla emot längre. Mina tårar började strömma. Och mötet med Gud själv bara drabbade mig. inte så att jag förstod, men vissheten om att jag inte klarar mig utan Gud kom och tog över där och då. Vi sjöng den här sången. Du är kärlek, lagd i våra händer. Du är våg på våg av barmhärtighet. Du är vinden som kommer från en annan årstid. Du är gryningen som väcker oss till liv. Och du fyller våra hjärtan med hopp. Ja, du fyller våra hjärtan med hopp. Du fyller våra hjärtan med hopp. Fyller våra hjärtan. Vi läser sista delen av psalm 13. Jag litar på din godhet. Mitt hjärta ska jubla över din hjälp. Och jag vill sjunga till Herrens ära. Ty han är god mot mig. C.S. Lewis sa så här. Jag tror på Gud på samma sätt som jag tror på den uppgående solen. Inte för att jag ser den, utan för att jag genom den kan se allt annat. Och mina tankar gick till Romarbrevet 8:24-27, där det står: vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Och till och med vi som har fått anden som en första gåva, också vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. I hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser är inte något hopp. Som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det han ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. På samma sätt är det när anden stödjer oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Ibland finns det inte så många ord. Men anden vet. Att ropa till Gud är djupt mänskligt och rymmer gudomlig vishet. Det var som någon sa vid ett av de där korta, underbara samtalen jag fick ha nu under Sjöbonäsveckan. Han sa så här: vet du, Anna-Lena, jag tror vi är kallade till att ropa till Gud. Tänk om det är en kallelse vi har. Psaltaren är en bok med ord för en ärlig tro. Och min längtan är att vi den här sommaren, du och jag, får hitta och fördjupa och utveckla ännu mer av ärligheten i tron. Och därmed också sannheten mot oss själva. Som beroende. Och ibland i andan av psalm 13 som desperata bedjare. För med Gud, i valet att gå med Gud, ryms verkligt hopp. Det står i Jesaja: glömmer en kvinna sitt lilla barn, bryr hon sig inte om den hon själv har fött. Och även om hon skulle glömma, glömmer jag aldrig dig. Ditt namn är inskrivet i mina händer. Glömmer en kvinna sitt barn, bryr hon sig inte om den som hon själv har fött. Och även om hon skulle glömma, glömmer jag aldrig dig. Ditt namn är inskrivet i mina händer. Lyssna än en gång till psalm 13. Hur länge ska du glömma mig, Herre? Hur länge ska du dölja ditt ansikte? Och hur länge ska tankarna mala? Mitt hjärta ängslas dag efter dag. Hur länge ska min fiende triumfera? Se på mig. Svara mig, Herre. Herre min Gud. Ge ny glans åt mina ögon. Låt mig inte somna in i döden. Låt inte min fiende säga att han har besegrat mig. Mina vänner jublar över mitt fall. Jag litar på din godhet. Mitt hjärta ska jubla över din hjälp. Jag vill sjunga till Herrens ära. Ty han är god mot mig. Amen.